Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotexten idag är tredje årgångens evangelium från Matteus evangeliets 21 kapitel, verserna 14-16, som lyder i Jesu namn. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom, och han botade dem. När överste prästerna och de skriftlärda såg det under som han gjorde, och barnen som ropade i templet, Hosianna, Davids son, blev de mycket upprörda och frågade honom: Hör du vad de säger? Jesus svarade dem: Ja, har ni aldrig läst, ur barns och spenabarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig? Helige far, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Mikaelidagen brukar ju kallas barnens och änglarnas dag. Namnet Mikaelidag, eller den helige Mikaels dag kan man också säga, har den fått från en av änglarna, som omnämns som en furste i Bibeln. Mikael uppträder eller nämns första gången i Daniels bok, i det 10:e kapitlet, där han kallas en av de förnämsta furstarna. Och också i, lite senare i det 12:e kapitlet, kallas han din furste som träder upp som försvarare av dina landsmän. I Nya testamentet nämns namnet Mikael i Judas brev och i Uppenbarelseboken, 12:e kapitlet, som är en annan av texterna för idag. Idag ska vi inte säga så mycket om änglarna. Istället har vi barnen i vår blickpunkt. Det är Jesus själv som leder oss till dem, då han inför överste prästerna och de skriftlärde säger: Han inte läst ur barns och spenabarns, eller med nuvarande översättning, barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig. Det här är ett citat från den 8:e salmen, och vi ska om en stund också se lite närmare på just den undervisningen som finns i den 8:e salmen som Jesus här citerar. Som ämne för i den här predikan kunde vi formulera: barnens lovsång är den rätta lovsången. Tidpunkten när det här händer är på måndagen i stilla veckan, dagen efter det stora intåget i Jerusalem. Om man läser bara Matteus så kunde man tro att det är på samma dag. Det här kan vi inte veta exakt. Men enligt Markus så hade det gått en natt, så det är nästa dag. För Markus berättar om det som händer just före det här, nästan med samma ord som Matteus. Nämligen hur Jesus driver ut försäljarna, stöter ner borden som försäljarna använder på tempelgården. Driver ut försäljarna och månglar växlarna. Och det är då efter det, när han då förebrår eller med hårda ordalag bestraffar dem som köper och säljer och säger att de har gjort Herrens hus till ett rövarnäste. Det är efter det här som han då fortsätter med att bota sjuka, och överste prästerna och de skriftlärda står och passar på honom. De har ju redan beslutat döda honom. Men märkligt är det ju att de inte har gjort någonting, även om Jesus vid sådana våldsamma metoder som han gjorde. Ändå vågar man inte röra ett finger. Och vi kan ju förundra oss över det. Varför inte? Jo, ett svar är naturligtvis det som Bibeln i övrigt ger oss. Hans stund var ännu inte kommen. Det var planerat av Gud, sedan lång tid hur det här skulle avlöpa. Nu hade Jesus sin uppgift där i templet. Men vi vet ju också mänskligt sett att de här ledarna hade en stark rädsla för folket. Folket hade sjungit Hosianna då de dagen innan hyllade Jesus. Och nu stod fortfarande barn där i templet och sjöng Hosianna, Davids son. De vuxna vågade tydligen inte sjunga där på tempelplatsen. Det var en förfarlig plats, det brände. Men barnen förstod inte bättre. De fortsatte att sjunga så som de hade sjungit dagen innan, med jubel. Den här sången som de sjöng, den är hämtad från psalm 118. Den sång som sjöngs varje påskmåltid. Den sjunger vi ju med andakt på första advent. Och den hör egentligen till palmsöndagen. Men vi ska ändå med anledning av texten gå lite in på den här sången idag. De verser som man citerar på palmsöndagen vid intåget var: O Herre fräls, o Herre, låt allt lyckas väl. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Det var ju inte riktigt de här orden, men där känner vi ju igen substansen i vår Hosianna-hymn. Vi kanske upplever den här sången mest som en hyllning, en lovsång. Och det är ju också egentligen orsak att göra det, eftersom Jesus uttryckligen säger att det är från barnen och spädbarnen som en lovsång går upp till Gud. Men även om det finns en sån betydelse, så är grundbetydelsen i det här uttrycket Hosianna ett rop om hjälp. Fräls, Herre fräls. Och det här ordet, det här lilla ordet O, som vi nu kanske inte använder till vardags, så det är ett ord som inte kommer fram som en bra översättning alls av den hebreiska betydelsen. Om vi skulle jämföra med engelskan, så skulle det bli betydligt starkare om vi tänker på please. Om man i nöd ropar please, hjälp mig, kom och hjälp mig. Tidigare använde man ofta ordet ack i sånger till exempel. Och det har lite samma betydelse. Alltså det är ett utrop av ett anrop i vånda och bekymmer. Den här vädjan om hjälp riktas till Herren. O Herre, Herren är här, JHVH, det heliga namnet, som man då i Gamla testamentet inte vågar uttala, utan man använde istället Herren, ett annat ord som man satte in där. Och det är också som vi har i vår bibel från grekiskans Kyrios, som betyder Herre. Då barnen sjöng det här inför Jesus, så var det alltså en vädjan till Jesus att han ska komma och hjälpa. Att han ska utföra den frälsning som var utlovad av Gamla testamentets profeter genom Messias. Det var en barnabön, men det var en stark bön. Det här är modellen för varje kristen, fastän de vuxna i templet då inte vågar framföra den längre dagen efter, för de var rädda. Men det här är en föredömlig bön, att be att Jesus kommer och hjälper, att rädda. De bad till Messias. Messias är den som det var namnet för den som skulle komma för att frälsa Israel. Och som varje jude fick lära sig att profeterna har utlovat, en ny kung som ska komma och upprätta Davids tron och som ska sitta på Davids tron för evigt. Det var ett väldigt laddat namn, Messias. Nu nämner de inte det namnet här, men det är underförstått. Det är helt klart att det namnet fanns där med. För de nämner Davids son. Och Davids son är just benämningen på Messias. Den som skulle födas, som skulle förverkliga det som Salomo bara var en skuggbild av. Han byggde ett tempel i Jerusalem. Men den som skulle bygga det riktiga templet, det var Guds son, Davids son, Messias. Och det var Jesus. Ett annat uttryck i den här versen så visar också på samma sak. Och det är han som kommer. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Han som kommer är också ett uttryck just som avser den tillkommande, den Messias. Tänk på Johannes döparen som skickade lärjungarna till Jesus och frågade: är du den som skulle komma? Det var samma formulering. I folkskarans mun och i barnens mun var det alltså en lovprisning till Messias för att han kom och en vädjan om att han skulle hjälpa. Vilken sprängkraft var det inte i de här barnens sång? Först står Jesus där och slår omkull borden för dem som köper och säljer. Överste prästerna och de skriftlärda står där och vågar inte göra någonting. Sen kommer barnen och utropar: Messias, hjälp oss. Davids son, hjälp oss. Fräls oss. Ja, de borde ju ha vetat att Jesus var Davids son. Men de vägrar inse det. Så ska vi för en stund gå till psalm 8 för att där begrunda barnatron. Den åttonde psalmen börjar ju med en lovsång till skapelsen. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som har satt ditt majestät på himlen. Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull, till att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an honom? Har du stått en stjärnklar kväll eller natt när det inte är någon månljus och inget gatuljus eller ljus från någon närliggande stad och tittat på stjärnhimlen? På Vintergatan går som ett ljust stråk och med en massa stjärnor. När jag var barn fascinerades jag väldigt av det här. Och så småningom fick jag lära mig att Vintergatan består av miljarder stjärnor. Och det är en sak som fascinerar människor på ett naturligt sätt. När man betraktar det här och vet vilka enorma krafter eller mängder som finns där ute i universum. Den här synen ger oss på ett naturligt sätt en vördnad för skaparen. Vem har gjort allt det här? Ju mer man lär sig om universum, desto större blir vördnaden. Var är människans plats i det här? Det är sådana frågor som David ställer i den här psalmen. Han blir fylld av en förundran. Vad är en människa eftersom Gud tänker på henne och tar sig an henne? Herren har satt sitt majestät på himlen, heter det också. Himlen och stjärnorna visar Guds makt och härlighet. Men ändå kan denna fantastiska stjärnhimmel med miljarder galaxer och stjärnor, stjärnhopar inte prisa Gud så mycket som barnen gör med sin sång. Det är den enkla, oreflekterade tron på Gud och tron på Jesus som ska frälsa. Den här tron saknade överste prästerna och de skriftlärda. De blev förargade när de såg de tecken och när Jesus botade sjuka och som var ett vittnesbörd om att han var Messias. Barnen hade inte blivit så kloka ännu som de skriftlärda. De prisade Jesus med fröjd, tog emot honom med glädje. Och det är därför också som det är märkligt att den här lilla textdetaljen som tycks kunna vara ett problem. I psalm 8 står det: av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt. Men när Jesus citerade så säger han: har du upprättat en lovsång? Låter du en lovsång stiga upp till dig? Hur har det här bytts ut? Jo, det har att göra med den grekiska översättningen, Septuagintan, som Matteus återger här. Där har man använt ordet lovsång istället för hebreiskans makt. Och orsaken är tydligen om att den andra versen i psalm 8, den talar uttryckligen om lovsång till Gud för hans stora majestät. Du som har satt ditt majestät på himlen. Och denna lovsång, den kommer sig av att vi uppmärksammar Guds makt. Vi ger honom äran. Det är han som ska ha äran alena. Inte vi människor med vår klokhet. Vilken av de här båda grupperna gav Gud äran? Jo, det är inte svårt att svara på. Överste prästerna och de skriftlärda ville ta livet av Jesus. De ville absolut inte ge honom någon ära. Och det lyckades de också med, på kort sikt. Fastän Jesus sen demonstrerade sin makt genom att uppstå ur graven på tredje dagen. Men barnen tog emot honom enkelt och rättframt. Utan att ifrågasätta det som man i gammal svenska brukar kalla för enfaldigt. Enfaldigt ska egentligen inte här ha någon dålig betydelse. Att man är dum och lite sådär bakom. Utan enfaldig betyder att man inte hävdar sin egen klokhet. Utan att man ödmjukt tar emot det som Gud ger oss. Barnen ärade Jesus. De lät lovsången ljuda om hans makt. Vi gav honom den rätta platsen. Vi ska lite koppla det här till vår tid. Överste prästerna och de skriftlärda, de tvivlade, de borde ha vetat, men de tvivlade. Det finns ju också en tendens att upphöja tvivlet till någonting föredömligt i vår tid. För 40 år sedan tillträdde John Wikström som biskop i Borgå stift, och då gav han ut ett herdabrev som biskopar brukar göra. Tro i kris. Det blev en väldig strid kring den här boken. John Wikström skrev nämligen utifrån uppfattningen att man inte kan stanna kvar i en oreflekterad barnatro, utan man måste möta vetenskapen, den reflekterade tron, kritiken som kommer och som finns mot Bibeln, och så måste man bearbeta det här och acceptera att man också kan tvivla. Tron ska mogna till någonting som finns där med tvivlet. Vetenskapen kommer ju ofta med kritik och säger att det stämmer inte som det står i Bibeln. Den är en mänsklig bok. Precis som en bok kan ha repor och lite skamfilade blad, så har också Bibeln repor och är skamfilad. Därför att den är ett mänskligt dokument. Så där gör det då på den här tiden, för 40 år sedan. Och det har inte blivit mindre. Det är det vanliga tänkesättet som skriftlärda i alla tider har haft. Det är vår vishet, vår klokhet som ska kunna mönstra ut vad som är rätt. Kunna avgöra vad som är sant ur mängden, också ur Bibeln. Där man inte kan ta allt som givet, som sant, utan vidare. Då har tvivlet blivit ett kriterium på klokhet och insikt. Att man vågar komma fram med sitt tvivel och man vågar säga att jag vet inte. Jag kan inte tro att det finns en enda sanning. Det kan man också höra väldigt mycket. Att då tro som barn, att ta emot och säga ja, det här tror jag, det är barnsligt, det är dåraktigt, det är omoget. Och därför är barnsånger av det här slaget också ett tecken på omogenhet och föraktad idag. Jesus älskar mig, jag vet, ty min bibel säger det. Jesus älskar mig, jag vet. Varför? Jo, för att min bibel säger det. Men då säger de lärda, men så enkelt kan det ju inte vara. För bibeln kan säga många saker och där finns motsägelser och så vidare. Det måste till en annan tro. Ändå är det just detta, att Bibeln säger det, som är det den stora styrkan. Däremot är tvivlet en farlig villolära. Att tvivla på det som Gud har sagt. Det vet vi från syndafallet. Skulle Gud ha sagt. Tänk på hur Bibeln framställer tvivel och tro. Vi kommer mycket närmare barnens tro än de skriftlärdas. Till exempel i andra Korintierbrevet. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Kunskapen från Gud står aldrig i motsättning mot en sann kunskap. I första Korintierbrevet talar Paulus om tron som en dårskap för förnuftet och världen. Men Guds dårskap är visare än människor. Och Guds svaghet är starkare än människor. Vi ska ännu på nytt höra vad Jesus undervisar om barnen i den text vi hörde redan tidigare från altaret. Första årgångens evangelium. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: amen säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Det här är raka motsatsen till att förhärliga tvivel. Det lilla barnet kommer inte med motargument och kloka påpekanden, utan tar emot. Det vilar i sin mammas arm som barnen när de kom till Jesus, och han välsignade dem. Han sa om dem att dessa barn som tror på mig, de vilar i honom. Det lilla barnets tro är föredömet för en mogen kristens tro. Det här är också en dom över oss när vi litar på oss själva. För menar vi att vi har egen styrka, då går det galet när vi står inför Guds tron. Det är till dem som har egen kraft och egen styrka som han säger: gå bort ifrån mig. Men dem som inte har veta av egen kraft utan förlita sig på Herren, dem kallar han: kom till mig, ni min faders välsignade. Till sist ska vi ännu säga något om namnet Människosonen. Det finns ju med på ett lite mystiskt sätt i psalm 8, fast det inte står direkt i den här dagens text. David talar om människan, men han talar också om en människoson. Att låta dig vårda om honom. Jesus använde ju ofta namnet Människosonen om sig själv. Det gjorde han bland annat då han hänvisade till Daniels profetia om att Människosonen ska komma på himmelens skyar. Människosonen hör ihop med makten att döma. Det förstod också de skriftlärda. Och när Jesus använde namnet Människosonen om sig själv blev de rasande. Men för oss borde det vara den största trösten. För det finns nämligen så starka saker som är förknippade just med Människosonen. När han kommer på den yttersta dagen kommer han som vår frälsare. Han ska inte döma den som hör honom till. Den som vilar hos honom. Den som är känd av honom. Människosonen har nämligen, som Jesus själv sa, inte kommit för att låta tjäna sig utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och det är det som är grunden för att vi kan komma till Jesus. Det var grunden då barnen kom till honom. Även om han då ännu inte hade gett sitt liv för dem. Men han var deras frälsare. De bad honom och han bad det. Och det får vi lita på att barnen som förs till dopet idag också är. De kommer till honom och vilar i det som Människosonen har gjort. Nämligen gett sitt liv för många, för hela världen, för dig och mig. För att ingen av oss skulle gå förlorade. Utan för att vi i honom ska ha evigt liv. Därför ska vi bli som barn. För det här beror inte på vår kloka tro, utan det här beror på det ord som kommer till oss och talar om frälsningen i människosonen, i Messias, i Davids son. Och därför ska vi bli som barn och stämma in i lovsången tillsammans med dem på tempelplatsen i Jerusalem. Äran, äran, den ska Jesus ha. Amen. Kära Jesus, lär oss att bli som barn när det gäller att tro på dig. Och inte bli så stora i våra egna ögon att vi inte längre kan sjunga lovsånger till dig på barnavis. Tack för att du tog dig an oss som inte själva kunde komma till dig och blev vår frälsare och bror. Amen.